Jättelandet av Anna Wallenberg. Erik och Frans var två pojkar som tyckte mycket om djur. Helst hade de velat ha ett helt menageri. Men när det inte gick för sig så hade de burar, lårar och korgar fulla med vilda djur som de hade fångat. De hade fisk, måsar, gräshoppor, harar, igelkottar och skogsduvor. Och allesammans skulle de tämjas, dresseras och få ungar som man kunde gå omkring med rockfickorna. Men de hade en faslig otur med sina djur. En råkade de ge dem för mycket mat, en glömde de att ge någon alls. En råkade skogsduvorna få fisk och fiskmåsarna ärtor. Och en råkade burarna stå så illa till att katten och jakthundar hade utmärkta tillfällen att göra visiter. Nog av deras djur dog alltid inom en vecka sedan de hade blivit fångade. Men det bekymrade inte heller pojkarna. Det fanns fler i skogen och burarna, korgarna och lårarna var snart fulla igen. Det var för näpet med alla de där små söta varelserna, tyckte gårdsfolket och alla som kom och hälsa på. Och det fanns ingen som inte hade roligt åt dem, utom faste Charlotte, som gick och muttrade var gång hon träffade på Erik och Frans, där de stod på bakgården vid burarna. Vore ni mina barn så skulle ni ha ris, sa hon. Men faste Charlotte var nu så gammal och knarrig att ingen brydde sig om vad hon pratade. En vacker dag hade Erik och Frans hittat två små gräsandsungar. Och eftersom de hade fått för sig att gräsänder äter myrägg, beslöt Erik, som var den företagsammaste, att gå in i skogen och försöka leta reda på en myrstack medan Frans gick hem med fåglarna. Och det dröjde inte länge heller, för han fick ta på en riktig präktig stack. För att få fram de sköna äggen körde han en påk djupt ner i myrstacken. Men påken gick lättare ner än han hade tänkt sig och av farten så stupade han på näsan rätt bland myrorna. Hur var de krälade? Han arbetade med händer och fötter för att komma upp, men istället kom han bara längre och längre ner i myrstacken. I ett nu slog stackens lösa mylla ihop över hans huvud och han for ännu hastigare neråt genom den förfärligt djupa myrstacken. Slutligen kände han något av fastare beskaffenhet under fötterna. Det var mjuka, tätt hopslingrade trägrenar på vilka stacken hade blivit byggd. Och när han nu inte kunde komma upp klättrade han neråt. För nu var han åtminstone befriad från den kvävande myllan. Snart märkte han ett svagt ljusskimmer. Det blev allt starkare. Och när han hade klättrat en stund till kom han plötsligt ut ur det mörka hålet och såg att han befann sig i en underjordisk värld som sträckte sig så långt hans blick kunde nå. Men en besynnerlig värld var det. Bara grå och brun. Och på marken växte ingenting annat än svampar. Men de fanns av alla möjliga slag. Där fanns svampar så stora som paraplyer och svampar så stora som kyrkor. Där fanns de som liknade kägelklot och de som liknade luftballonger. Men mest fanns det fingersvampar. Det fanns sådana som växte som gräs och såg alldeles ut som de som växte upp i dagsljuset. Men det fanns också sådana som var så stora att de var många gånger högre, tjockare och omfångsrikare än de största träden. Det var just ett sådant fingersvampsträd som Erik nu satt. En av deras grenar hade skjutit rakt upp i en jordspricka och myrorna hade råkat bygga sin stack på dess topp. Och det märkvärdiga trädet stod inte ensamt utan mitt i en skog av likadana träd. Men det allra märkvärdigaste var de stora vita stjärnblommor som de här fingersvampsträden hade. De strålade som små solar. Och det var från dem som den klara dagen kom som lyste upp hela trakten. Plötsligt ryckte Erik till vid ljudet av gälla skrik. Och detsamma såg han en hop ljusgula apor, dubbelt så stora som människor, komma framstörtande. De kastade sig vild flykt från det ena svampträdet till det andra, alldeles som de hade varit förföljda. Och tätt efter dem kom en skara undliga fyrfota djur. Även de som det tycktes förföljda, för de sprang i rasande fart utåt marken. De var stora som oxar och kor, men såg för övrigt alldeles ut som grå råttor. Men nu kom stenar susande efter dem. Rop hördes från grova röster och med ens fick Erik syn på förföljarna. Det var två klumpiga jättar, klädda i koltar, gjorda av råttodjurens pälsar. Och de var minst 10 gånger så stora som Erik. Men ändå såg han på deras ansikten att de var bara pojkar, ungefär i hans egen ålder. Mitt under jakten stannade den ene och pekade upp på ett fingersvampsträd där Erik satt. Si, sa han, dockan en konstig liten apa. Och strax började han kasta sten upp på trädet. Nej, låt bli, sa den andra jättepojken. Vi fångar honom levande. Och så tog han en lång, stor kniv och började skära i svampträdstammen. Och eftersom den var mjuk och lös så började den snart att vackla och bums föll hela det ofantliga trädet omkull. Erik låg där och kravlade bland grenarna och i nästa ögonblick hade en av jättepojkarna plockat upp honom och höll honom framför sig. Sicken lustig apa, sa han. Jag är ingen apa, ville Erik skrika. Men i detsamma märkte han att han fick inte fram ett ord. Av förskräckelse hade han förlorat talförmågan och allt vad han stötte fram blev bara till ett slags djurläten. Men jättepojkarna var förtjusta över sitt fynd och satt av i fyrsprång för att visa det för farsgubben och morsgumman. Och när Erik fick se dem där de satt i sin stuga och gassade sig framför en väldig svampträdsbrasa blev han ännu mer förskräckt än förut. För de var stora som hus. Si, si, tocket ett kräk, ropade pojkarna och sträckte fram Erik. Jättegubben tog honom mellan sina fingrar och klämde på honom. Det är en för rar liten apa, sa han. Den blir nog bra, bara den blir kokt. Nej, stekt, sa jättegubben. Han blir bättre stekt. Men då gav pojkarna sig till att tigga och be att de skulle få behålla sin apa, för den gjorde så mycket lustigare grimaser än de andra aporna, sa de. Och så fick de då sin vilja fram, eftersom det ändå var så lite kött på honom att ta vara på. Nu blev det ett liv. De slogs om honom, så de höll på att riva honom mitt i tu, för de ville bägge ha honom. Till slut vann den största och försökte strax dra av honom kläderna. Det var en märkvärdig päls han har, sa han. Den sitter ju inte fast. Men Erik satte till att skrika av alla krafter, för kläderna ville han då inte bli av med. Tyst apa, röt jättepojken. Om du inte är snäll får du smäll. Men Erik tjöt ändå av alla krafter och slog vilt omkring sig sin förtvivlan att inte kunna förklara att det där inte var någon päls han hade utan riktiga människokläder och att de måste akta dem, för om de gick sönder då skulle hans mamma bli arg. Släpp pälsen, sa den andra jättepojken. Den sitter nog fast ändå eftersom han piper så fasligt, och drar du av den så kan du göra koll på honom och då är det ju slut med det roliga. Ja. Inte ville den äldste jättepojken ha slut på det roliga så snart. Och så lät han då bli pälsen. Men istället kom han att tänka på att apan bestämt måste vara hungrig. Så därför gick de ut med Erik och plockade den första svamp de fick tag i, bröt den i stycken och stoppade den i mun på honom. Hur var det smaka illa? Det var det äckligaste, bittraste och rysligaste otyg Erik någonsin hade fått på tungan, och han spottade ut alltihopa rakt i ansiktet på pojkarna. Fy apa, så du bär det åt, sa de. Du har ingen uppfostran, men du ska få. Ät nu bara snällt och beskedligt. Och så proppade de hela munnen full på honom så att han storknade och vände ut och in på ögonen och måste svälja. Se, ni tycker han redan om det, sa den yngste jättepojken. Han blundar ju av bara välbehag. Ja, ja, lilla apa. Var lugn du bara, du ska nog få mera. Och så stoppade de i honom mer och mer tills han låg där så eländig att han inte kunde röra sig. Så där, ja, sa jättepojkarna. Nu ser han då riktigt mätt och belåten ut. Och så stack den äldste ner honom i sin ficka där han låg så djupt och så tätt att han trodde att han skulle kvävas. Och så gick de bort till en stor gallerförsedd bur som stod ut med stugväggen och hade två avdelningar. I den ena gick en fångad och bunden jätterotta oroligt av honom. Men den andra var tom och i den satte de in Erik och kastade ett knippe fingersvampskvistar åt honom. Här har du ligga på lilla apa, sa de och stängde väl igenom honom. Sov nu gott i natt. Imorgon bitti kommer vi igen och då ska vi lära dig göra konster. Med detta vänliga löfte gick de sin väg. Och Erik såg nu att det verkligen blivit skymning. För fingersvampsträden hade slutit sina blommor så de gav bara ifrån sig ett svagt, svagt ljus. Erik darrade av rädsla. Han hade nästan hellre velat att hans plågoandar, jättepojkarna, hade stannat kvar. Så hemskt tyckte han att det var i ensamheten och skymningen i denna okända värld. Och råttan som gick av och an bakom sidogallret och ibland stannade för att vädra på honom skrämde honom förfärligt. Vem kunde veta om inte odjuret 1-2-3 bröt sig ut och åt upp honom? Plötsligt hörde han smygande steg. En grinande jätteapa dök upp framför buren och körde in en lång hårig arm genom gallret. Alldeles som när en katt sticker in sin tass för att fånga en stackars liten burfågel. Erik skrek till i sin ångest. Men med detsamma hörde han råttan pipa något som han strax förstod utan att han visste hur det kom sig. Kryp in till mig, sa hon och borrade med nosen upp gallret så att öppningen blev stor nog för Erik att krypa igenom. Erik lydde genast, för han var i alla fall mindre rädd för råttan än för apan. Och just som denna snuddade med fingrarna vid hans blus stod han inne hos burkamraten. Så där ja, lägg dig nu bredvid mig så har du det bra, sa råttan. För mig törs han inte på, apslyngen. För jag kan bitas, ja. Och mycket riktigt, apan lommade snopen sin väg. Men råttan lät Erik fortfarande stanna kvar. Sämre kan du ligga än under min sköna päls, sa hon och lät honom maka sig närmare in till henne. Men nu ska du också berätta för mig om din historia. Erik ruskade på huvudet och utstötte ett brummande till tecken att han inte kunde tala. Men i detsamma märkte han att han kunde det, det vill säga djurspråk. Han måtte ha fått den här förmågan på samma gång som han miste förmågan att tala vanligt människospråk. Nå, då berättade han då för råttan om vem han var, hur det hade gått till att han hade kommit ner i underjorden. Och råttan lyssnade med spetsade öron. Men när han slutade drog hon en djup suck. Ja, stackars dig, sa hon. Imorgon är inte jag här för att skydda dig längre. För jag hörde jättegubben säga att jag ska slaktas imorgon bitti. Nej, nej, utbrast Erik. Han tyckte så synd om råttan att han glömde bort hur svårt han själv hade det. Finns det då ingen möjlighet att du kan komma ut? Frågade han. Jo, om jag bara inte vore bunden med den förskräckliga kedjan så skulle jag väl kunna gnaga mig ut, svarade råttan. I en blink var Erik uppe och började undersöka kedjan. Och till sin glädje fann han att den var bara fäst vid en läderrem kring råttans hals. Och remmen kunde han nog skära av med sin pennkniv. Den kom upp med en fart ur fickan. Han karvade och efter en liten stund föll kedjan skramlande i golvet. Råttan blev så glad att hon tog ett skutt ända upp i burtaket, men sen började hon strax att gnaga och gräva och snart hade hon gjort ett hål så stort att hon kunde komma ut genom det. Sen så, nu kilar vi, sa hon och kröp ut ur hålet. Men Erik skakade på huvudet. Ja, gå du kära råtta, sa han. Men vad känner det till att jag följer med? Du kan ändå inte hjälpa mig hem igen. Slidder, sladder, vad vet du om det? Sa råttan. Har du hjälpt mig så kan väl jag hjälpa dig. Sätt dig nu bara upp på min rygg. Ja, Erik kröp ut och satte sig upp på ryggen på råttan. Han kunde ju också lika gärna följa med som stanna kvar. Och så bar det av i fortaste trav. Men bäst det var, stannade råttan och Erik såg att de befann sig vid det avskurna fingersvampsträdet som han hade klättrat ner på. Sitt av nu så ska du få se på något roligt, sa råttan. Och sen Erik hade stigit av sprang hon bort till ett fingersvampsträd, bet av ett skott, kilade så tillbaka och satte ner skottet i jorden bredvid det kullfallna fingersvampsträdet. Passa nu på, sa hon. Och som hon hade sagt det började skottet höja på sig. Och nog visste Erik att svampar kunde växa fort, men att de kunde växa så otroligt som den här, det hade han aldrig tänkt sig. Inom ett par minuter var skottet ett riktigt litet träd. Klättra nu upp i trädet och håll dig väl fast, sa råttan. Och när det kommit upp i bergtaket så böj bara toppen in i hålet. Adjö med dig nu. Pojken var så häpen att hon måste puffa på honom med nosen för att få honom upp i trädet. Men när han väl hade kommit dit, då växte det här så fort i vädret med honom att Erik knappt hann säga ordentligt farväl åt den snälla råttan. Men han viftade med mössan åt henne så länge han kunde se henne. Och hon sprang upp på trädstammen så långt hon kunde nå och bet av alla skott så att trädet skulle växa i höjden istället för åt sidorna. Och snart fann också Erik hålet som ledde upp genom den förstörda myrstacken. Han böjde kvickt in trädtoppen i det och allt högre uppåt gick det. Nu såg han redan den blå himlen lysa ovanför sig. Och bäst det var hade han nått jordytan och var med ett språng upp i den klara dagen. Aldrig i sitt liv hade han känt sig så lycklig som i det ögonblicket. Och han var inte sen att springa hem till föräldrarna, där de gick och vred händerna i ängslan efter att ha letat hela kvällen och hela natten efter honom i skogen. Nu blev det förstås en fröjd, och Erik, som i glädjen hade fått sin talförmåga igen, berättade om allt som hade hänt honom. Men då skrattade alla människorna åt honom. Det där har du drömt, sa de. Du har legat i skogen och sovit och drömt alltihop. Och hans mor tog in honom och gav honom mat och fick honom sen att lägga sig på soffan, för hon ville att han skulle sova ännu mer och hämta krafter efter sitt äventyr. Men Erik kunde inte sova. Han hade så mycket tankar i sitt huvud som han aldrig hade haft förr. Och efter en stund steg han upp och gick bort till bakgården där han öppnade alla burdörrarna för de instängda djuren. Men medan han stod där och såg på hur alla de små fångarna överlyckliga skyndade ut i det fria, kände han att någon klappade honom på huvudet, och när han vände sig om stod faste Charlotte framför honom. Ja, nu vet jag att du har varit nere hos jättarna, sa hon. För när man har haft det svårt själv, då vet man hur det känns för andra att ha det svårt. Och så log hon så gott och vänligt att Erik rent av tyckte att hon var vacker. Och från den stunden var han och faste Charlotte alltid de bästa vänner.